Radioplay.
Det är ju rätt intressant, Jakob. Man gör ju den här podcasten varje vecka, över 100 avsnitt. Ibland gör man kanske någon stand-up show, man lägger ner år på att försöka få ihop den eller så. Man lägger ner mycket tid. Det är väldigt sällan man får feedback. Det kanske är någon tumme upp.
Ja, men en klapp på axeln,
ja,
på
Konsum.
Det
kanske är någon som säger kul.
Ja.
Punkt.
Ni gör en podd, bra.
Ja, exakt. Ofta så tänker man, skrika ut i en skog där ingen hör att jag skriker.
Nej, obehagligt.
Däremot, efter förra veckans avsnitt, hann jag då knappt gå och publicera avsnittet innan jag väcktes av att min telefon började vibrera.
Ja.
Annika säger, ljudkvaliteten på dagens avsnitt är sådär. Jag vet inte om jag kan stå ut. En annan kille säger, det är något konstigt med dagens podcast. Era röster låter lite annorlunda och är lite jobbig att lyssna på. Jag tror att det är något fel med maskeringen i avsnittet. En kille som heter Kenneth säger,
Kenneth.
Messiah, du är i något rör och pratar. Du står i något stort rör.
Ja, du menar att det är lättare för folk att direkt dra sin lans när det är någonting som de inte tycker om, när de stör sig, än att man liksom levererar världsklassunderhållning vecka efter vecka efter vecka. Är det någon liten detalj med tekniken? Då är de där och hugger.
Men det är bara lite sorgligt. Man förbereder sig ibland i timmar sån här pratar. Man tänker, nu jävla kommer världen och själva när jag väl levererar det här.
Ja.
Man får en tumme upp. Däremot så är det någon gång man beger sig in i rockklassikers studio. Kanske provar en ny mikrofon.
Där Jan Haugland från Europa har suttit och skrikit rock and roll i 3 veckor.
Då är det en kille som heter Kenneth som inte kan vänta en sekund på att skriva, Messiah, du spelade in dagens podcast i någon slags rör.
Ja, kryp bara ur röret, Hallberg.
Ibland känns det bara lite otacksamt, förstår du vad jag menar?
Ja, sen kan ju jag säga att jag blir tokig när, eller jag blir glad när våran gäst JVL hyllas och liksom bärs runt på kungstol. Du vet, så vilka spaningar, vilken underbar människa, vilka briljanta liksom iakttagelser den här mannen gör. Ja, men det är för att han kommer hit lite då och då.
Ja, visst.
Det är lätt att bida sin tid. Han sitter och liksom smider.
Det är lätt att vara Ole Gunnar Solskär och hoppa in i 87.
Exakt, och ja, bara göra mål på med, liksom man slänger fram en vänster fot och så råkar bollen rulla in. De här mittfältarna som springer fram och tillbaka hela tiden och inte gör mål, vem hyllar dem?
Jag ser dig mer som en libro, jag. Ah, fan. Med det sagt, då får vi göra ännu ett avsnitt av den här skiten. Och idag är jag inte i ett rör.
Nej.
Det är steg upp i alla fall. Live från Stockholm, Sverige. Du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Messiah startar krig i Radio Sverige. It's such good shit. Det ska man väl säga att du vet, man är chefen, det här verkligen bra att prata om det. It's such good shit. Idrottsmännen som kommer undan med allt.
En lät frun sköta flytten till Skottland ensam och flyga med deras nyfödde son ensam till Sverige. De skulle ta hand om sin pappa som skulle dö.
Oj.
Och en har infört glassförbud.
Och Jakob har sett The Maulers sista match.
Biljardkön hittar ni inte, utan det blir lite mer hopprep. Ni ska ut och segla segelbåt och när ni drar upp seglet så... Nej, det var ingen vind idag.
Du försöker säga att erektionen har slaknat. Ja, du har redan förstått det, att du lyssnar på Freak Show. Det här är en fredagkväll. Det här är en Messiah Hallberg. Det där är en annan Jakob Ökvist. Det här är Sveriges snabbast växande nöjespodcast. Och vi nämnde ju honom redan lite innan introt här, Jakob.
Så är det.
Mannen som kommer in som 89:e bara dunkar han in en tåfjutt och får alla rubriker dagen efter. Medan Libron Ökvist och mittbacken Hallberg får ingenting förutom klagan på ljudkvalitet. Men kul att du är här, JVL.
Ja, men kul att vara här. Sorry att jag är sen. Jag fastnade lite ute i sommarvärmen.
Ja,
i sommar
det...
ute.
Afrikavärmen.
Är det en godtagbar ursäkt? Kan man säga så? Jag fastnade i sommarvärmen.
Nej, det är ingen godtagbar ursäkt.
Om du inte är att det är jättevarmt och att de precis har lagt asfalt och att den smälter och håller fast dina fötter.
Det var precis det som hände.
Åh, för fan, vilken
men jag notor. Kallar det att sommaren är här.
Ja, för det kommer ju strumplöster. Ja.
Vet du vad? Idag tänkte jag att vi går till krig. Jag tänker att vi går ut i krig. Jag tänker att vi förklarar krig. Det här är då en declaration of war från Freak Show. Jag är väldigt inspirerad. Jag lyssnade i veckan på en podcast som släpptes. Det är med, ja, Jakob, du kanske inte blir lika exalterad som jag var. Det är en wrestlingpodcast.
Ja. Ja, men JVL, det lyser i ögonen.
Ja, jag kan säga så här. Jag vill inte måla upp för obehagliga bilder för lyssnare. Jag kanske ska göra en sån triggervarning innan. Men när jag såg att den här podcasten kom så fick jag en liten stenhård bonge.
Eller gåshud.
Nej, det var en
det var en erigerad manlig.
Nej, lite grann alltså.
Ja, men det dunkade.
Ja, skitsamma. Jag blev väldigt exalterad. Vi kan bara lyssna lite på hur bara första minuten av den här podcasten gjorde mig alldeles till mig, vill lyssna.
needless to say, the last 8 years couldn't have been any more successful. And full of gratitude to WWE for that. So now that I got that out of the way, let's just bury the company for the next 2 hours.
Det här är alltså wrestlern John Moxley. Han har precis lämnat då den stora monopolföretaget WWE. De har då monopol på wrestlingmarknaden i USA. De har i 20 års tid nu har de haft ensam monopol på ett stort liksom börsintroducerat företag, så att de har kunnat göra exakt vad de vill.
Alltså, om man säger ett ishockeyfan som lyssnar, NHL är en sluten serie, NBA är basketserien, då är WWE wrestlingserien.
Exakt så, och det är lite annorlunda också, för wrestling är ju också en del av konst. Till exempel om du vill bli en framgångsrik wrestler, så är du då i händerna på de som producerar det här. Säg att ägaren då, den 80-åriga Vince McMahon, inte gillar dig, Jakob. Du kommer in varje dag och levererar guld på radiostationen.
Han tycker inte om mig personligen.
Massa idéer.
Då får du stå och skrubba toaletterna på din radiostation oavsett hur bra du är. Förstår
det
du?
Låter rätt likt det jag gör idag.
Du är helt utlämnad till det här. Jag menar, säg att du älskar att göra hamburgare och så finns det bara McDonald's. Det finns inget Burger King eller Max du kan gå till och göra hamburgare på ditt sätt.
Nej, jag förstår. Det är lite som att Norra Brunn är den enda ståuppklubben i Sverige och han italienaren Peppe Mazzella som äger Norra Brunn styr och ställer helt vilka komiker som får stå på scen, när de ska stå, vilken dag, var i körordningen, hur stor bilden ska vara. Alltså, man har ingen chans att påverka själv.
Nej, exakt. Och om då Peppe Mazzella inte gillar din typ av humor, så hörs du inte, du syns inte, du kan inte bli en stjärna på riktigt.
Nej.
Nu har det då kommit en konkurrent, äntligen efter 20 år, Tony Khan, en arvtagare till det stora Khan-imperiet. De äger då bland annat engelsk fotbollslag, vilket lag är det?
Fulham. Fulham tyvärr äger... åkte ur Premier League.
Ja. Men de äger Fulham. De äger ett NFL-lag, en av USAs rikaste familjer. Hans sonen där, han älskar wrestling, så de har precis då startat ett konkurrerande bolag.
Jösses.
Som får tv-kontrakt. Så efter 20 år så är monopolet liksom brutet och nu har då folk försökt ta sig ur sina kontrakt. Det här är första intervjun då med en av dem som har gått över från det ena till det andra.
En superstjärna,
men som då varit missnöjd med allt som har hänt. Han har känt sig kreativt hämmad, han har inte kommit överens med cheferna, han har inte kommit överens med manusförfattarna. De har tyckt att de har gjort liksom skit och han har gjort det för pengarna. Nu är han fri.
Ja, man sa ju här, låt oss ägna de närmsta 2 timmarna och begrava hela det här företaget. Det är så stark start.
Ja,
det
är fantastiskt.
Nu pillar
han den igen. Ja. Det är roligt. Jag tror att när den här kom så skrev jag till Messiah att det här är det mest spännande som hänt mig personligen på 10 år. Så det är väldigt spännande det här.
Herregud. Nu undrar man vad som hände för 10 år sedan, men vi kör vidare.
Ja, vi ska inte gåta ner oss för mycket där, för jag förstår att det är en väldigt smal nisch med wrestling. Men vi kan bara lyssna lite grann på hur låter då när man som konstutövare är helt i händerna på manusförfattare som inte riktigt förstår dig. Okej? Okay? De har en bild av dig. Du
det
har
går
en
att
annan
applicera
bild.
På allt, tycker jag.
Det går att applicera på allt. Vi lyssnar bara på hur det låter i ett sånt möte, ett sånt manusmöte. Han dyker upp på jobbet måndag morgon. Vad ska jag göra idag då?
I get a script handed to me by a writer, right? And it's a backstage promo and it's me describing the things I did on the way to the arena that day. And I can't remember exactly what the things were because they were so ridiculous. And this isn't an isolated incident. There's hundreds of these promos that have happened over the years that they all, you know, get lost in the shuffle. But it was 3 or 4 things. They weren't things that a cool person does, that a relatable person does, that a guy you want to have a beer with does. Not even things a guy you would root for does. These are things that an idiot would do. Like things along the lines of like driving backwards on the street in a unicycle or, you know, sharing a pizza with a homeless man on the street. Just weird stuff like that.
Det här är då en 80-åring.
Så han ska ljuga om.
Han ska då berätta det här för att bygga sin karaktär.
Ja.
Det här är då roliga skämt som har stöttats av då ägaren av WWE, som är en 75-årig man som heter Vince McMahon, mångmiljardär, och han har en väldigt speciell typ av humor. Många skulle hävda att som 75-åring så har du inte riktigt fingret på pulsen av vad ungdomar idag gillar. Däremot när du har ett monopol så är det ganska skönt, va? För då behöver du inte ha det. folk kan liksom hoppa in där ändå, för du har ju
det spelar ingen som helst roll.
Nej, men då blir han arg på den här manusförfattaren, och sen då så ska han konfrontera den 75-åriga ägaren med allt det här att cykla baklänges på en enhjuling.
Dela pizza med en hemlös.
Är det verkligen något som jag borde säga för att försöka få med mig kidsen idag? Ska vi bara lyssna hur mötet går då mellan John och Vince McMahon.
Now it's out of the writer's hands. Now I gotta go in and talk to Vince. All right. Go in and talk to Vince. I'm like, yo, what, all this stuff. I can't say all this stuff. It's ridiculous. You know? And he's like, oh, it's such good shit. Oh, this stuff. This is the reason people like you. You know, it's why they connect to you, because, you know, you're different, and it's so, you know, this is you. And I've had a million conversations with him that are almost this exact same conversation about similar promos or things. You know, this is you. It's such good shit. This is what makes you you. And I said, so I'm an idiot.
Jag vill bara se,
det är det
jag är. Jag bara se framför mig när någon så här Bauer Media-chef rusar in här mitt i freakshow. Liksom, och bara så här, nu ska ni sluta prata om det ni har tänkt prata om och berätta hur ni har delat en pizza med en hemlös man på vägen hit istället.
Det är så ni.
Det är också så härligt frasen där. It's such good shit. Det ska man väl säga att du vet, när man säger chefen, är det här verkligen bara prata om det här? It's such good shit.
Men han sitter ju på sån makt, så det är ingen som man vågar inte ifrågasätta en människa som är så högt upp i det blå liksom.
Precis, och det är det som är så fascinerande, att nu är han är nästan den enda som är liksom fri nu från det här. Han har liksom sluppit ut ur fängelset och kan berätta om det. Det är därför vi tycker att det är så fascinerande.
Ja, fattar.
Och det här skulle man då vilja ha mer av. Det finns ju någonting otroligt fascinerande kring det här, att man har varit i någonting och sen plötsligt när man kommer ut från det så kan man tala om hur det har varit. Och då har jag försökt hitta liknande motsvarigheter i Sverige. Dåligt med det, kan jag säga. Jag kan ta några exempel här. Till exempel här för några år sedan. Stjärnorna på slottet produceras av produktionsbolaget Meter för SVT och har i flera år varit ett populärt inslag. I veckan har det dock väckt ilska hos musiker sedan det framkommit att man försökt få salsa-musiker att spela gratis. Jonas Pomo jobbar som frilansmusiker. Han spelar även lite salsa. Han blev kontaktad av Meter med förfrågan. Kan du tänka dig att spela salsa i Stjärnorna på slottet? Då la Pomo upp mejlet på Facebook och skrev: jobba gratis själv om det är så sjukt kul med tv. Dela, tacka nej till gratis gig. Det är en sån där kille som har rasat. Jonas
markerar.
Pomo.
Ja,
men det är inte så sexigt ändå. Idol 2017 i full gång. I fredags var det andra fredagsfinalen. Joakim Jakobsson 29, han har gjort sin succé med sin skånska sång. Denna gång sjöng han på engelska, något som inte alls följer juryn i smaken. Nicky Amini säger bland annat: temat är det här är jag, och så dyker du upp och sjunger på engelska. Men då rasar Joakim mot produktionen. Det här var en peak, säger han till Hent. Alltså, för att de svenska låtarna som vi fick välja, de var så tråkiga, så jag valde den på engelska istället.
Oj, ja.
Han gjorde ett uppror då mot produktionen.
I det, liksom. Lilla.
Det lilla.
Producenterna stod och sa: it's such good shit.
It's so you. It's so... when you sing skånska, but English not you.
Big Brother, Rodney rasar mot produktionen.
Vilka namn som dyker upp.
Rodney da Silva är upprörd efter att han tvingas lämna Big Brother-huset. Det här går inte ihop, säger han till 9-24. Det blev skandal om susade Rodney da Silva, som i söndagens direktsändning tvingas lämna Big Brother-huset. Han själv är övertygad om att röstningen är riggad och uppgjord. Citat, det är den, garanterat. Garanterat vrålar han över hela Big Brother-studion när 9-24 möter honom.
Det är just 9-24 som hittar honom.
Ja, det är...
Anledningen ska då vara ett längre samtal som produktionen har haft med Rodney under veckan. Jag gick emot dem och frågade en hel del extrema saker. Jag gick emot dem så mycket att de ville ha ut mig därifrån, säger han. Då frågar reportern: vad var det för extrema frågor du ställde? Inte nu, säger Rodney. Ställ inte de här frågorna nu. Men han säger då, precis som John Moxley, brottaren, säger att de deltagare är man chanslös mot produktionen. De håller på sitt sätt. De sitter på makten. De sitter bakom spakarna. Vi får inte reda på någonting. Vi är små pjäser i ett stort spel. Och det är de som styr oss. Så att Rodney da Silvas uppror, det faller ju ändå lite till glömska, eller hur?
Har du med Kicken i VIP-farmen?
Var det samma sak där?
Ja, han fick ju rollen som gnällspik, sa han. Han sa alla gnällde, men det var bara mitt gnäll som kom med i tv. Så han blev gnällspiken. Han sa jag drog jättemycket roliga skämt som spräckte, folk skrattade som satan. Bortklipp.
Alltså, han sa det i efterhand.
Kicken talade ut om.
Men grejen är för John Moxley, han kan ju gå till en konkurrent nu. Vad ska de här Rodney, alltså Big Brother Rodney,
finns inget annat Big Brother hus.
Nej,
Little Brother.
Han kommer inte med någon annan dokusåpa heller, eller?
Nej, precis, vi kommer till det sen. Jag ville säga en sak bara med Kicken, att till exempel då när Kicken gick ut och pratade om sin produktion, det var ju inte samma erektionsvibb på det när jag läste den rubriken.
Obehagligt om det har
det. Tur att du inte får. Ja, för varje gång en kändis gör upp med något produktionsbolag.
Du får erektioner, jag hör av mig och säger det här är det mest spännande som hänt mig på 7 år.
Ja, men du gillar rebeller.
Jag gillar rebeller, men jag tycker att de saknas i Sverige. Det här är en annan då rebell som gjorde upp med en produktion som henne hade varit med. Kan se om ni kan gissa vad det här är.
Mm. Jag vill ha frihet att uttrycka mig som artist och vara mig själv. Och få vara Emma. Och då behöver jag... Ja, då är det här inte rätt väg. Sen fanns det ju vissa tveksamma kommentarer. Som det var till exempel en hel del kommentarer om min vikt och hur jag såg ut. Du fick ofta höra att jag var den hungrigaste dockan och hur mycket jag åt.
Den hungrigaste dockan?
Ja,
det här var ju... Hon är ju John Moxley.
Can you hear my cherry pop I pop
precis.
My bubble gum?
Vi hörde precis Polly mellan 2014 och 2015 i gruppen Dolly Style.
Jag gillar tog du den, Jakob?
Ja, men jag gillar någon
som säger... Vänta, vad fan är det som pågår? Jacob, hörde du att det här var Polly från
Dolly
Style?
Ja, men det förstod man direkt. Det där måste ju vara dåligt. Jo, men hon sa att inte hon fick uttrycka sin konstnärliga, liksom, sina konstnärliga ambitioner och sin musikaliska frihet.
Jo, det för...
Att hon hade trott att de skulle just i Dolly Style få liksom glänsa.
Jaha, du lägger över skulden lite på henne där.
Lite.
Och John Moxley då, indirekt.
Nej, det gör jag inte.
Nej.
Han får gärna säga att den här gubben var en idiot.
Okej.
Ja, men de gick ut i SVT-dokumentären Dolly Style-fabriken och berättade om att men det var, jag var ju så styrd då när jag skulle vara den här dockan. De gav ju ett namn. Det är väldigt likt ju, en karaktär.
Ja, men jätte, det är ju exakt samma sak.
Ja, men problemet är att de har ingenstans att gå riktigt. Det har inte kommit någon som har brutit Molly monopolet
style. Nej, det är ingen har brutit Dolly Style-monopolet.
Nej, det enda man kan tänka sig egentligen i svensk historia som har kommit i närheten av att ge mig lite av de här erektionsvibbarna, det är ju då Zlatan. Finns det någon annan än Zlatan, va? Zlatan, 2011.
Zlatan är Zlatan.
Zlatan, 2011. Boken är Jag är Zlatan Ibrahimovic. När han pratar ut om tiden i FC Barcelona. Det är ju likvärdigt då, när han pratar om Guardiola. Att han skrek till Pep: du har inga punkkulor. Och sen fortsätter han: du bajsar ner dig för Mourinho. Vilket fortfarande är en obehaglig översättning. Men,
ja, det är en obehaglig syn också.
Ja, det är det verkligen.
Alltså att när Mourinho kommer in i rummet.
Ja.
Det är också starkt av Zlatan att skrika till Pep på Camp Nou liksom.
Ja, men då...
Och Pep är Vince McMahon liksom.
Ja.
Han sa it's such good shit att du spelar liksom.
Det är han som bestämmer om Zlatan ska spela eller inte.
Ja, men det är exakt samma sak. Vi har ju Messi här längst fram. Du får springa runt lite där
it's
du passar.
It's such good shit att ha dig på bänken.
It's such good shit.
En östeuropeisk uppgörelse.
It's so you, the bench.
It's so you.
Look at the bench, I see you. The bench.
Ja, men jag har ju liksom aldrig varit i någon position där jag kunnat vända med produktionen. Jag försökte lite grann när jag var med i Let's Dance. Jag försökte göra lite uppror. Jag kan se tillbaka på den tiden och tycka att det var lite töntigt. Jag satt i den här podcasten bland annat och sa så här: ska de skriva repliker åt mig? Jag är ju för fan en komiker. Jag vet väl själv hur jag ska kolla in en kamera.
Du var också John Moxley då?
Ja, ja. Jag var då även Dolly Style-deltagarna som
du var Polly.
Jag var även Big Brother Rodney.
Vem är Tony Irving och bedöma mina danssteg i en cha-cha?
Jag är bara en liten bricka i ett stort spel.
Let's Dance-fabriken.
Det hade jag inte förstått när jag skrev på pappret 400 sidor på engelska.
Nej, men jag säger det också, jag tycker att det var lite töntigt. Jag vet att jag satt här och sa så här: jag kan väl för fan skriva mina egna repliker.
Jag gillade det när du var den här rebellen, men tänkte jo, det är naivt i överkant.
Ja, det är extremt naivt. Och jag kommer ihåg att jag blev intervjuad efter jag hade dansat klart någon gång, och så kom Expressen fram och så sa jag så här: ärligt talat Expressen, jag gillar allting runt omkring. Jag tycker det är kul att umgås med min dansare och sådär. Men all den här andra skiten runt omkring, det behöver jag inte.
Det behöver jag
inte. Du hade behövt gå till en konkurrent då. Någon sån här Stjärnornas Stjärna eller vad den här andra heter.
Stjärnor på is. Lägg stjärnor på is.
Du bara håller upp två skridskor framför Expressen TV och så bara: ni kommer se mig snart. Wink,
följ
wink.
Efter mig. Nej, jag gör en piruett här. Ja.
Det borde heta lägg din karriär på is.
Nej, men det är det närmaste jag har kommit, och det är lite töntigt. Däremot har jag en kollega nu som skulle kunna göra det här på riktigt, som verkligen skulle kunna gå all in. Då säger jag bara namnet: Niklas Wahlgren.
Jaha.
Niklas Wahlgren, han lämnade i höstas efter förhandlingar, efter ganska sådär lite knivhugg, lite löneanspråk, lite
tjafs, gnäll, ja. Ont blod.
Lämnar han då Nent, heter de så?
Ja, Riks-FM satt han väl. Eller
ja,
han
men jobbade, hela mediehuset.
Ja, hela mediehuset. Han gick över till huvudkonkurrenten.
Ja, det finns två stora radiostationer, två stora radiohus. Det finns Bauer Media där vi sitter just nu. Och så finns det då Nent, gamla MTG. Och han gick över från den ena till den andra. Och där tycker jag att Niklas gjorde en miss. Han hade ju verkligen ammunition. Hade det inte varit kul om han bara förklarade krig mot de där jävlarna där borta? Alltså att han bara gör ett stort bål med Bagge. Alltså han eldar upp en sån stor cutout på Laila Bagge. Han gör harakiri på han Roger Nordin. En sån papperscutout. Och så kan man fråga, var ska man hitta en sån stor papperscutout på Roger Nordin? Ja, men det finns säkert.
Det finns.
Ja. Och så går han med live och så skriker.
Från en gammal sommarturné.
Men så skriker han till någon sån där Christer Modig typ borta på Nent Media. Alltså så här, du suger min radioorm. Kanske han säger.
Oj, så hård.
Du smaskar mikrofonsladd, din jävel. Du bajsar ner dig för Rickard Massarin. Heter han Rickard Massarin?
Skulle han kunna göra. Men alltså jag fattar inte. Är det inte faran att göra de här liksom bombastiska avsluten och liksom bränna alla broar för att gå till huvud... När då, om det skulle ske något på den nya arbetsplatsen... Mm. Det är jobbigt att tassa tillbaks.
Ja, men man blir ju samtidigt mer intressant. Alltså folk gillar ju att lyssna på en rebell.
Ja, verkligen.
Så jag tror att det är smart. Och sen så tänker jag även så här att om man i framtiden vill tillbaka, så om man är pengar liksom, som John Moxley tänker så här, jag är pengar. Även om jag snackar skit om dem, om jag blir en ännu större superstjärna nu, så kan jag alltid gå tillbaka dit för att de vill tjäna pengar med mig.
De vill ha mig,
de vill
mitt
ha mig
namn
i profilen.
Är
ja, precis. Ah. Att Niklas Wahlgren kanske då, att han är, man vill ha Niklas Wahlgren så gärna då.
Ja.
Så han kör kniven i den här Roger Nordin pappfiguren, så Roger Nordin... det är bara, oh, vilken spännande personlighet.
Ja, och sen välkomnar man ändå tillbaka honom kanske.
Ja, verkligen. Men varför skulle det vara konstigt med Jakob? Du verkar så väldigt tveksam.
Nej, säger... jag bara säger att det är farligt att bränna för mycket broar när du går över. När du skrev på med Raw, skulle du då liksom haft en så här, eldat upp en pappdocka av Pepe Mazzella och sprängt Norra Brunn och så här, jag behöver inte den där skiten, jag har Raw.
Sprängde Norra Brunn.
Och sen säger Mårten efter ett halvår, nej Messiah, vi tror inte på dig längre. Hej Pepe, fanns det någon tid före
jag bygga upp din
restaurang igen?
Jag tycker inte alls att det är konstigt. Jag tror att det skulle kunna göra Niklas program jävligt intressant. Alltså det är den tjena, det är Niklas Wahlgren, du lyssnar på Energy. Du suger min radioorm. Du smaskar mikrofonsladd, din jävel. Christer Modig, du bajsar ner dig för Rickard Massarin. Heter han Massarin?
Fan är Rickard Massarin?
Det är någon chef här på Bauer Media.
Men du menar att han ska använda sändningstiden här till något vendetta spektakel?
Ja. Bagge.
Ja, jag vet inte.
Men det skulle ju vara spännande.
Bagge, då blir det ju väldigt privat. Varför också det? Hans skilsmässa.
Ja, men det är väl ännu bättre. På med skiten. Här har vi ungen. Här är vår gemensamma unge. Nu har jag kidnappat honom.
Oj. Han kommer inte ur i studion.
Nej, exakt. Och sen så följer han efter Roger Nordin. Kanske ligger utanför Roger Nordins hus. Och bara ögnar i en buske. Och sen när han ser Roger Nordin så går han fram. Och inte slår honom med någonting. Utan han bara... Så tar han och skakar till honom. Så att Roger Nordin vet att var han än går, så har Niklas Wahlgren full koll på honom. Fattar du? Det är ett jävla radiobrev jag skulle lyssna på.
Ja, verkligen.
Ja, men när vi pratar om revansch, vi pratar om starka comebacks, då finns det väl en ganska naturlig idrottskoppling. Programmet Mästarnas Mästare, det har ju du kollat på, Jimmy.
Ja, precis. Det hade ju precis, det avslutades precis här. Jag tror att det är säsong. Jag vet inte, jag har hållit på hur länge som helst.
Ja, det är många säsonger.
Ja, och jag liksom låg och kollade lite på den här säsongen. Jag har inte tittat så mycket på det innan. Ni vet vad Mästarnas Mästare är.
Mm. Avdankade idrottsstjärnor som möts i olika grenar.
Ja, alltså precis. Alltså, för de som inte sett det, så kan man säga att det är ett program där man har samlat alla svenskar med Blås på pengar-aura. Alltså, vi pratade ju om Blås på pengar-aura någon gång här. Och här har de liksom, själva idén är att här, alla som har blivit blåsa på pengar från konstiga människor som haft byggen i liksom Bahamas, de har liksom samlats i ett program då.
Vi pratade om att just idrottsmän ofta dyker upp i tidningar där de säger, jag litade på honom.
Jag litade på honom.
Gett alla sina investeringar till en sån korrupt byggherre i
Mexiko.
Ja, precis. Och skrivit över sina bankkonton och sådär på konstiga människor som har dykt upp. Och vi hade Jesper Parnevik här som gav pengar till alla i princip som bad om det. Men det här,
ja, så någon, han träffade någon bergtopp tror jag också på Hawaii.
Ja, en utomjording.
Så...
Ja. Det var. Ja, men precis. Så idén här är att man samlar alla de som har blivit blåsta på pengar och så får de tävla då i olika tävlingar. Det är ganska spännande.
Mm.
Och det som slog mig när jag tittar på det här är, om jag frågar dig så här, gör ni skillnad på folk på folk?
Nej,
folk och folk.
Jag tycker alla är lika mycket värda.
Gör ni skillnad på kändisar och kändisar då?
Ja.
Det gör ju, andra gör ju det, såna här festfixare.
Ja, just det,
det kan man ha två dagar kvar till Kolmården-premiären, då kan jag få en inbjudan. Då vet jag att Messiah har hoppat av.
För det var det som slog mig när jag tittade på de Mästarnas mästare nu, att det att folk gör det. De gör skillnad på folk och folk, och de gör skillnad på kändisar och kändisar. Mm. Vi kan lyssna på en scen här från ett avsnitt av Mästarnas mästare, bara för att sätta igång det här lite grann.
Mm. Mm. Ja, nu känner jag att jag skulle vilja haft min fru här och kunna peppa upp mig lite när jag haft en liten tyngre dag igår.
Ja, faktiskt. Jag förstår precis vad du menar. Jag skulle behövt det efter stadsvandringen där också.
Ja, det är det är de inte. Men det är Henrik Larsson och skidåkaren Anders Södergren då, som sitter och pratar om att de skulle vilja ha sina fruar där.
Mm.
Så de pratar om sina fruar helt enkelt. De har liksom en liten synk där, några minuter de sitter och pratar om det här, alla deltagare. Att de kanske inte har varit de bästa makarna och bästa papporna. De har varit borta en del.
Liksom. Idrotten har tagit och skördat liksom.
Ja, exakt. Och då läser jag en Aftonbladet artikel precis efter då som lyder så här: sportprofilerna om sina fruar. Vi har dåligt samvete. Henrik Larsson, Anders Södergren och Staffan Olsson berättar i Mästarnas mästarna om livspusslet och att det har varit svårt att få ihop dem. Och det som är spännande är att när man kollar i sociala medier, kommentarerna på den här artikeln, oerhört mycket kärlek för de här männen. Aha. Alltså kommentarer som: gud, så fint att ni uppmärksammar era fruar. Bakom varje framgångsrik man står en stark kvinna. All kärlek till er. Fint att ni är så ärliga. Och så massa hjärta, alltså massa kärlek till de här då, idrottsprofilerna. Jag tänker, det är ju fint, men får verkligen alla kändisar den här behandlingen? Och jag tänker att vi testar, att vi ställer de här idrottslegendarerna mot andra kändisar. Och ser vem som får mest kritik baserat på vad de har gjort mot sina familjer.
Mm-hmm.
Okej, för de här har ju varit borta mycket och sådär, och det är, folk har överseende med det.
Ja, det kan man ju tycka är, känns lite daterat 2019, att folk är så stöttande av män som är borta, men visst.
Ja, precis. Och det kanske, de kanske är stöttande mot alla män.
Ja, ja, visst.
Det vet vi inte. Men jag tänker vi testar här. Mm. Och så tar vi andra kändisar.
Så jag tänker, som så här, ett experiment, så att säga.
Exakt. Så jag tänker så här. Jag läser upp två exempel.
Mm.
En har fått en massa kärlek baserat på hur den har behandlat sin familj. Och en har fått en massa kritik.
Mm.
Och så får ni gissa vem som har gjort vad då. Så det är två grejer som har hänt.
Ja.
Är ni med på upplägget?
Ja, glasklart.
Bra. Vi tar exempel nummer ett då. Den ena är handbollslegenden Staffan Olsson.
Mm.
Långa håret, del av Bengan Boys. Och den andra är Niklas Wahlgren då, som vi pratade om tidigare. Så jag läser de två grejerna så får ni se vem som har gjort vad då. En lät frun sköta hela familjens flytt till Tyskland själv. Och en fotograferade sitt barns Lucia-firande.
Jag vet ju att Staffan Olsson har varit proffs i Tyskland.
Mm.
Jag har ingen bild av att Niklas Wahlgren, han har varit med i filmen G, kört lite radio på Energy.
Ligger
nej,
i krig med Nent Media.
Ja, just det. Nej, jag gissar på Olsson.
Ja, det rätta svaret är att det är Niklas Wahlgrens bild på ett av sina barns Lucia-firande i förskolan som rört upp kritik. På Instagram har profilen delat med sig av Lucia-bilden där flera barn från förskolan uppträder. Såg årets första Lucia-tåg i förmiddag, så oerhört fina kids, skriver Niklas Wahlgren på Instagram. Nu har en rad föräldrar reagerat. Vi andra mormödrar och farmödrar och mammor och pappor får inte fota barnen i förskola eller på dagis, men det är kanske skillnad med Wahlgrens. Fy, undrar en, säger en följare. Och så bara,
fy.
Ja, så hade vi en hel artikel om hans kritik, och så kan vi höra då vad Staffan Olsson gjorde.
Ja, jag glömmer aldrig den sommaren när vi flyttade till Kiel, för då hade vi EM i maj. Sen skulle vi flytta till Kiel under sommaren och så hade vi OS i augusti. Så att jag var hemma en vecka den sommaren, ja, och skötte ju flytt och precis allt.
Ja. Ingen kritik mot Staffan Olsson här. Utan
nej,
han får kärlek, medan Niklas Wahlgren får hat.
Ja,
för att
verkligen.
Han la upp bilden på Lucia-firandet.
Ja, det är orättvist.
Idrottsmän har ju, att de kommer undan med sånt här, alltså sådana här långhåriga sluskar.
Ja, men jag börjar nästan tänka det. Att så här, vi tar ett exempel till här. Ja. Samma sak här. En har fått massa kärlek och en har fått hård kritik. Och nu är skidlegendaren då Anders Södergren, längdskidåkare, vunnit VM och OS. Och den andra är Katrin Zytomierska, bloggare då. Vem har gjort vad? Två grejer. En var borta 150 dagar om året när barnen var små. Och en tycker att det är kallt i Sverige.
Det borde ju vara skidåkaren där som kan reagera på att det är kallt när jag ute åker.
Ja. Det är mycket kyla i längdskidspåret.
Ska det vara så här?
Ja.
Okej, här är svaret då. Ja. Anders Södergren säger i den här Aftonbladet-artikeln: när det var mästerskap var man borta en hel månad i sträck. Jag var även alltid borta några dagar varje vecka. Jag var borta ungefär 150 dagar per år när det var som mest. Han berättade att det var jobbigt för dem båda. Jag mådde dåligt för att hon fick rodda med allt själv hemma. Ja. Man gör något som man tycker är skitroligt när man tävlar, men ändå ligger det dåliga samvetet och gnager, säger han.
Jag tror inget har gnagt på Södergran, förutom kanske en sån ekorre i skogen.
Och vad hade Katrin Zytomierska gjort då? Hon är tillbaka i Sverige efter en längre vistelse i Thailand, och hon är inte nöjd över det. I ett inlägg på Instagram gör hon utlopp för sina känslor. Det är skitkallt. Pappersarbete på ett kallt kontor. Fy, vill inte sitta här. Vill se på när Deng leker med Falke vid poolen. Spela volleyboll med killarna. Däng. Dricka färskpressad vattenmelon. Måste tänka om. The struggle is real, skriver Katrin Zytomierska.
Är Deng ett namn som hon har bara hittat på att inte thailändsk pojke hon såg?
Nej, men det var ju säkert någon anställd. De hyrde nog in en poolpoolare till Falke.
Hon har hittat på ett thailändsk pojknamn.
Googlat
du heter nu du, Deng.
Det blir,
nej,
det är lätt
jag
för
inte,
mig.
Madame. Deng!
Deng i poolen. Deng! Men får hon skit för det här alltså?
Katrins ord i Instagram-inlägget faller inte i god jord hos hennes följare. Många är kritiska till att hon klagar. Men snälla kvinna, acceptera läget. Tänk på det du har, gaska upp dig. Tror du vi orkar höra ditt klagande på att du är hemma i Sverige igen och det är så kallt och tråkigt? Du har varit i Thailand i 3 månader, vi andra har tyvärr inte varit där. Ryck upp dig och var glad för att du varit i Thailand och fått lite energi, skriver en av Katrins följare. Också då, Katrin får en hel svärm kritik efter sig här.
Men det... Anders då som var borta 150 dagar om året, ja. Men han hade ju dåligt samvete dock. Det gnagde, sa han,
nere
i någon alpby, ja. I några veckor med fullt
en annan
betalt,
kvinna. Nej.
Mat, och hon sprang runt där med barn och hämtning och lämning.
Precis, 150 dagar är ganska mycket, nästan varannan dag.
Ja, han sa ju det, att han var borta en månad i taget och sen även några dagar per vecka. Nej, det är som han var borta hela tiden.
Ja, kanske.
Han skulle ju kunna haft en separat familj någon annanstans.
Jag får
också
ju smyga in till min fru om jag ska iväg och köra stand-up en tisdag i Västerås liksom. För jag liksom komma några månader innan. Ursäkta, jag har en liten. Va? Du har ju Douglas fotboll. Hur löser du det?
Komiker har inte alls det carte blanche som idrottsmän verkar ha. Men är det inte någonting med idrottsmän att de står över lagen? Är det inte som med kungen att han kan köra vilken hastighet han vill? Idrottsmän kan ju uppenbarligen lite ta hand om sin familj hur de vill och ändå
så länge det ligger ett EM och väntar så är det liksom.
Men det är liksom, det är lite det den röda tråden jag ser här. Alltså, de här kommer ju undan med allting, de här mästarnas mästare, idrottslegender. Jag tar ett sista exempel då. Ja. Återigen, en hylla som hjälte för att han då uppmärksammar sin fru, och en får massa kritik både från följare och från Peg och Penny Parnevik då. Och det här är då VM94-hjälten Henrik Larsson eller Kalle Schulman, mediaman då. Mm. En lät frun sköta flytten till Skottland ensam och flyga med deras nyfödde son ensam till Sverige. De skulle ta hand om sin pappa som skulle dö.
Oj.
Och en har infört glassförbud.
Ja, men Henke Larsson, det kan jag tänka mig, han gillar inte glass.
Nej, det ska vara långsamma kolhydrater och mycket protein.
Det är att han också kom undan trots att han lät frun ta hand om och döda pappan.
Vi kan ju börja höra om det var Henrik Larsson, ett litet klipp här, om det var glassförbudet han införde.
Ja, det kan det mycket väl.
Ja, den sommaren, eller den här skrev jag på Celtic, där hade vi precis fått jorden. Ja, Magdalena fick ju fixa flytt. Hennes far var dålig vid den tidpunkten också, gick bort lite längre fram, så att hon pendlade fram och tillbaka till Sverige, flög med Jordan och allt det, så det var jävligt tungt för henne där. Det är klart att det är respekt.
Ja, det var då Henrik Larsson.
Respekt.
Ja, Henrik Larsson hade då låtit frun göra allt det här. Och Kalle Schulman då, förra veckan lade Kalle Schulman upp en video där hans son bjuder sin syster på en glass. I bildtexten skriver han att dottern egentligen har glassförbud. Nu riktar systerna Parnevik stark kritik mot inlägget. Det är jättekonstigt om ditt barn som är 8 år har glassförbud. Det är galenskap, säger Penny Parnevik i podden Pillow Talk. Några kommentarer. Skärpning, Schulman. Anser att det är viktigt hur man agerar mot barn för att undvika att lägga grund för ätstörningar.
Ja,
mycket kritik mot
verkligen, men ingen mot VM94-hjälten.
Alla älskar honom.
Ja, alla älskar honom. Har man någon nickat in mål så är man liksom över lagen.
Och de här fruarna har ju varit otroligt stöttande då liksom.
Ja, flyttat de till Skottland själv med en nyförlöst unge och en död pappa.
Ja. Jag vet inte om de tog med den döda pappan till Skottland.
Ska han med verkligen? Ja. Jag bokade ett säte till honom.
Nej, men, och då skulle man kunna tänka sig så här: de här männen måste ju tycka att det är ett helt sjukt hur stöttande deras fruar har varit.
Ja, men det har de ju. Otroligt.
Men ja. Men när de
menar att en idrotts, alltså så här, fotbollsfruar, jo, men har det lite lättare än vanliga fruar?
Nej. Nej, jag bara tänker, för när de här avslutar sitt snack här i Mästarnas mästare, innan de ska liksom gå vidare till nästa tävling, så har, avslutar de lite, då verkar de tycka nog att fruarna kunde ändå varit lite mer positiva mitt i allt. Mm-hmm. Vi lyssnar.
Även när det har gått bra, om man börjar flyga iväg lite och blir lite liksom kaxig, så har de plockat ner mig ganska snabbt.
Ja, man kunde komma hem efter någon match och samma och säga, men det jag tyckte gick bra idag. Så jävla bra var det.
Ja, så när
de kunde inte låta bli,
tyckte att när hon satt där med sin döda pappa och nyfödde son då på flyget, så tyckte han att hon var lite sur ändå, och snackade ner hans match då.
Men han kom lite sent på planet. Den döda pappan har fått vänta i 2 timmar på att få komma hem till sin egen begravning. Då kom Henke Larsson och bara, ja, så det jag nickade in en riktig kanonträff idag. Kan vi bara prata om det lite?
Och frugan är inte jättestöttad och säger även, men så bra kanske inte var. Och då blir han lite sur i resten av flygresan.
Såg du mig på Old Trafford?
Så jag försöker få upp min döda pappa här i bagageutrymmet ovanför.
Får man någon hjälp? Nej, men är det lite så också att man kanske, de här idrottsstjärnorna, känner så här, Henrik Zetterberg, när han kommer hem då till Emma i lyxvillan då, ja, i Detroit, och hon säger, du är borta så mycket. Jo, fast det är ju att jag är borta så mycket som gör att vi kan bo i den här lyxvillan, åka de här lyxbilarna, ha de här personalen som ger. Alltså, de känner att de får inte fullt den kärleken.
Nej,
de kräver.
Absolut, men det tänker jag kanske, andra kändisar tjänar väl också pengar, och jo, de kommer ju inte undan, de får ju massa kris. Så jag tänker så här, att om man vill bli kändis, så ska man nog satsa på att bli då en idrottslegendar.
Ja,
för då kommer man undan med vad fan som helst.
Jakob, när vi ändå pratar om idrottsmän, framgångsrika idrottsmän, men idrottsmän som kanske snart då är med i Mästarnas mästare. Du bara såg The Maulers sista match live.
Ja, hans då, det visste jag inte när jag gick, men hans sista match någonsin i karriären blev det ju till slut.
Han la ner handskarna efter matchen.
Ja, det var så inte att, klokt. Jag stod och grät.
Är det sant?
Ja, det var starkt. Har ni någon gång, bara så att vi kopplar det här till er två, så att ni liksom ser framför er, eller får en känsla av vad som känns i min kropp. Har ni varit med om då någon gång och få lite så här, vi ser att ni ska ha lite damsällskap, ni har haft lite tur på krogen, det har gått lite eran väg, mm-hmm, bollen har trillat rätt.
Jag förstår.
Hon verkar inte alls vara emot det som, alltså hon är med på noterna.
Nej, det finns samtycke.
Det finns ett samtycke. Mm. Samtyckeslagen gäller här.
Ja, vad härligt.
Det är liksom, det är lite bubblar lite på hotellrummet, det är lite... Man kanske dricker lite champagne, det är lite...
Ja.
Och så... Och så blir det lite som att ni ska spela biljard, men nej, biljardkön hittar ni inte, utan det blir lite mer hopprep.
Ja, du menar att man...
Alltså jag måste ju, det kan finnas barn i bilen här.
Jag förstår,
ni ska ut på segla segelbåt, och när ni drar upp seglet så... Nej, det var ingen vind idag.
Du försöker säga att erektionen har slaknat.
Jag försöker få att det som händer med Saja när han inte lyssnar på John Moxleys podcast då.
att det bara hänger helt lelöst.
Nej, jag får säga så här, finns det ingen wrestlingpodcast för ganska på älskling, så att jag blir lite styv här.
Styv kuling.
Ja.
Ja, men exakt, ni ska spela pingis men har glömt racket hemma. Ni förstår,
ja, jag förstår
liknelsen av,
just
ja.
Det.
Ja.
Har ni varit med, det blir någon form av antiklimax, va?
Ja, verkligen. Mm.
Det kanske är bland det jobbigaste som kan hända för en man.
Ja, för det är så uppenbart att det skulle ju hänt något roligare här. Det var inte så här det skulle sluta.
Just det.
Det var inte här vi skulle, våra vägar skulle skiljas.
Nej.
Och svårt att liksom, jag tänker andra antiklimax här, historiskt, att folk ska få ett perspektiv här. Jag tänker Vasaskeppet.
Nej, ja, just det.
Folk klädde sig fint, gick man ur huset. Det här är 1600-talet.
Det här är några år sedan, va?
Ja, det är några år sedan.
Men det var en båt som byggdes för att segla till Polen för att hjälpa kungen när han stred för det storsvenska. Och man har liksom byggt en enormt stor båt, och folk går ur, de har liksom stått hemma. Nu, när går båten? Kanske frågar i flera månader innan han har barn, små barn i Stockholm. Och så går man ner, och så är det bara 100 meter ut, så... Det är ett antiklimax.
Verkligen.
Ja,
verkligen.
Ja. Challenger. Den här rymdfärjan i USA som 17 sekunder efter avfärd
sprängs
i luften. Folk står, de jublar på NASA, high five. Deppigt också att det var en lärarinna som hade vunnit en plats på den här flygfärjan.
Ja, det var ju sorgligt.
Första privatpersonen som skulle få upp.
Ja.
Det är också för hennes familj då, som intervjuade innan av CBS. Kanske varit med i någon sån här morgonsoffa. Hur känns det här? Otroligt. Och så,
pang.
Jeho!
Var det hennes sista ord?
Jo!
Det står på hennes gravsten.
Ja. Vet ni vad er mamma sa det sista hon sa innan? Jo! Nej men alltså, Globen kokar. Alexander Gustafsson, Sveriges största fighter genom tiderna, ska gå en match som ska ta han till titelfighten. På hemmaplan, 14 000... Det var, jag kan säga som det var. Det var mest män i publiken.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, det...
det var en väldigt man... Jag vet inte hur det är på wrestling-scenen, men UFC, alltså MMA-scenen, det är... Jag hade en polare med mig som sa att det är mycket människor från Stockholms undre värld här ikväll.
Jag såg en gång på UFC i Globen och då såg jag män som stod och matade sparkar för sig själva i popcornkön.
Mycket
testosteron.
Ja, det är, man går ut mycket runt och mäter varandra med blickarna. Tar jag den jäveln? Ja, men det gör jag. Men jag tar inte honom. Och har han en polare så alltså det luktar testosteron i hela Globen.
Just det.
Och så är det ju massa förmatcher som bygger för den här huvudmatchen. Så när The Mauler till slut gör entré, jag sitter där från 5 och han går på vid 11. Då är det ju liksom, det är nästan som att den här, när ni två har lite tur och hamnar på det här hotellrummet. Nu ska det ske. Mm. Förutom publik då, för här är ju publik. 14 000 personer står upp och skanderar. Han ska möta sin motståndare, han ska bara sänka den här jäveln. Sen ska han få träffa John Jones igen i en titelmatch och ta hela liksom.
Just det.
Nej, fjärde ronden. Ramlar han in i ringhörnan och får klappa ut på ett real naked choke. Alltså han blir strypt. Så han ligger liksom. Och det blir knäpptyst i Globen. Knäpptyst. Oj. Som lite som på Niklas Wahlgrens Lucia-firande kan jag tänka mig. Innan barnen kommer in där.
Just det.
Målar mycket bilder här nu.
Ja, verkligen. Det är som Rembrandt. Ja.
Ja. Knäpptyst. Och The Mauler går fram. Sliter micken ur den här... announcers händer som då ska berätta vem som har vunnit. Ja. In the fourth round on the real naked choke. Då, skit i det här. Då säger bara The Mauler. Han sliter av sig sina handskar med UFC-loggan. Slänger dem i mitten av buren och säger: folks, the show is over. Och så bara går han ut ur Globen.
Får jag säga att jag tycker det där är det bästa The Mauler har gjort i sin karriär?
Ja, verkligen. Ja. Stark som fan.
Ja, jättestark.
Undrar om det var spontant eller om han hade
liksom... Vet du vad det där var? Det där var hans Niklas Wahlgren moment. Nu vill jag ha något i en podcast.
Det var någon som high-five honom backstage, bara, nu är du Niklas Wahlgren.
Fan, du är evig. Du har skrivit in det i historieböcker. Ja, men lite. Han blev ju liksom en människa som... Han är med om sitt livs nederlag, men han vänder det till något liksom snyggt.
Ja, verkligen. Häftigt.
Det är svårt att finna sig. Många har snackat om han, Neil Armstrong, när han säger one small step for mankind. Ja. Nej, tvärtom. Nu är jag där. One small step for... Vad säger han?
Man.
A man's gotta do what a man's...
Ja, så säger jag.
Nej, ett litet steg för mig, men ett stort steg för mänskligheten, säger
just
han.
Det.
Fast på engelska. Fan, kunde inte svenska. Ja, men, men det måste ju varit regisserat.
Ja, det
när
har
du
ju...
kliver ner är det ju snyggt om du säger något bra.
Det har ju diskuterats om det där och hur länge han hade planerat det, om de andra visste om att han skulle säga det och så vidare.
Jag tror inte riktigt att man har sinnesnärvaro liksom.
Nej, och han visste inte heller att det var han som skulle vara först ut då, tydligen.
Nej. Men ni förstår vad vi är inne på, nalla på här. Det var det jag började prata om. Det gäller att förklara krig. Det handlar om att ta kontroll över sin egen historia. Om man vill slå sig in i historien, då måste man ibland göra sådana avstamp som han gjorde när han flög till månen, som The Mauler gjorde i Globen. Det enda som hade saknats då att han skulle sagt the show's over, och sen hade han tagit mikrofonen och sagt och du bajsar ner dig för Rickard Massarin. Det kanske hade blivit ännu tystare på läktaren då.
Ja, det hade det garanterat blivit. Ja. Det hade aldrig slutat vara tyst.
JVL, tack för att du kom. Ännu en härlig vecka i historieböckerna. Den här veckan får vi ta med oss att det gäller ibland att bara markera, eller hur? Det gäller
stort för sig själv.
Ja, jag har säsongens sista gig onsdag den 12 juni på Norra Brunn. Sen har jag då min turné Scener ut äktenskap. Biljetter finns på messiahallberg.se. Premiär i september. Det är 20 biljetter kvar till Växjö, Linköping och Göteborg. Så skynda er om ni vill se mig där. Annars så hörs
när du förklarar krig med konsensus Sverige.
Ja, jag ska försöka göra det. Jag ska försöka ta ett strid mot någonting. Det blir som en Let's Dance All Over Again. När jag bara...
Och där du lämnar frugan hemma och tar hand om...
Just det, det är hon som skapar den kabeln indirekt.
Ja, det är hon som är indirekt står på scenen enligt henne. Ja. Det är ju konstigt hur man får ihop det.
Nej, men det kan man med viss fantasi se.
Ja, visst. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka igen. Ta
tack,
hand om
JVL.
Er.
Tack, hej då.
Hej.